och välkomna till avsnitt 152 av Avanza-podden. Det är slutet på september när vi spelar in den här. Tisdagen den 29 september om jag ska vara lite mer specifik. Och idag så tänkte vi prata om en sektor som vi vet att många av er är väldigt intresserade av. Både på, vad ska man säga, på fritiden och i aktieportföljen, nämligen gaming-sektorn.
Ja, exakt. Det här är en väldigt intressant sektor. Många av oss som kanske i våran ålder har växt upp med dataspel. Jag är lite för ung för att komma ihåg när man hade spelen på 10, 15, 20 disketter. Man var tvungen att sätta in första, andra, tredje, fjärde när man installerade. Och men jag hade någon dator med kassettbandsspelare, men det är jättelänge sedan. Men vi kanske, du och jag, Johanna, kommer väl snarare ihåg CD-ROM. Men det här med spel har ju funnits i alla tider, och det här är ju inte spel och dobbel, så det är ju inte liksom, det är inte hasardspel och enarmade banditer och spel om pengar, utan det är mobilspel och webbläsarspel och datorspel och konsolspel, så spel för nöje, eller Uno om man frågar dig då. Och det, är så här, det är många människor som gamar, det är snart 3 miljarder människor, vi är 7,6 miljarder kanske på planeten. Vi har ju lärt oss att ungefär hälften av planetens befolkning har internet. Och när vi hade Sasha Beslik här så lärde vi oss också att 1 miljard ger mat över öppen eld. Det är verkligen så, när ni har hört det många gånger, jag fortsätter tjata om den. Det är en intressant datapunkt, kuriosa. Och då inser man att...
Tre miljarder... av då de som har... Mm. Det är ju inte alla som har tillgång till internet, men... Det är ju inte långt därifrån.
Nej, och då inser man att liksom, det är ganska... hög penetration.
Mm. Jag är väl en av de där outliersna då, som inte gamer faktiskt. Men det kanske blir ändring på.
Ja, men för då måste jag undra här. Det vi kommer gå igenom idag, vi har kikat lite grann på statistik för hur ägandet ser ut i de gamingbolagen som huserar på börsen, och har dragit lite spaningar och reflektioner kring det. Men Johanna, gamar du verkligen ingenting? Jag menar, här räknar vi ju också Snake när man gick i skolan, men jag menar, nu i nutid, ingenting på telefonen?
Nej, jag har ju jättemånga vänner och bekanta som har olika spel på telefonen som de sitter och knäpper på. Nej, men när de åker tunnelbana eller vad det nu är, till och från jobbet eller hemma i tv-soffan och sådär. Lite strategispel och sådär. Jag försöker tänka och jag... Nej.
Nu spänner jag ögonen i det. Har du ingenting?
Nej, alltså det känns som att du testar mig här, som att du vet att jag har något som jag inte svarar. Men alltså, nej, jag tror faktiskt inte det. Jag hade förut på någon mobil för länge sedan något, det var så här, inte Tetris, men det var lite Tetris-aktigt. Det var så här röda och blå och gula bollar eller något, och så skulle det försvinna om de var fyra idag. Ja, du vet. Men jag tog bort den appen, så nu...
Candy Crush får man väl säga. Det är väl kanske många som känner igen det där. Och just King är ju ganska intressant. Det köptes ju upp av Activision Blizzard i USA, och där är ju målgruppen dominerande, alltså demografiskt dominerande kvinnor. Mm. Jätteintressant att, för jag menar, spel historiskt kanske lite grann pang pang och skjutspel kanske har varit mer killar, likadant som börsen också. Det är ju kanske lite jobbigt för oss, vi dras med att det är en jättestor skillnad i fördelning mellan kvinnor och män, och många gamingbolag tycker så här, hur kan vi appellera kvinnorna? För det är ju en helt outtömd potential.
Ja.
Där, men där har King lyckats. Där just med Candy Crush. Vi har Electronic Arts också. Det här är en utsvävning. Det här ska vi egentligen inte prata om. Men du på något sätt så tänker mig att du utvilade till det. Det är ju samma sak med Electronic Arts också. Ett amerikanskt bolag. Ett av de största. De har ju The Sims.
Mm. Mm.
Och det gissar jag.
Lever det fortfarande? Det kommer jag ihåg.
I allra högsta grad. Mm. Jag tycker det är jätteintressant att du ställer den frågan, för det jag vill säga där är att det är så oerhört intressant när man tittar på gamingbolag och IP-portföljen, liksom de olika rättigheterna, de spelen som de har i sin repertoar, de lever under oerhört lång tid. Mm. Det är väl lite grann kanske som 80-talsfilmer som kommer i ny version och sådär, men spelarna som World of Warcraft, Johanna, var ett jättestort spel, det tog världen med storm. 12 miljoner människor gamade samtidigt, hade abonnemang och betalade 120 spänn i månaden. Det var som mest 12 miljoner människor som satt och pröjsade 120 spänn i månaden för det där på sin topp. Men det här är ju fortfarande still live and kicking.
Counter-Strike.
I allra högsta grad. Counter-Strike, nu gissar jag bara, men jag tror att det är ett av de absolut mest spelade spelarna. Vi har PUBG och Fortnite som har blivit väldigt, väldigt populära på senare tid. Men om det är någon som spelar Counter-Strike... Verkligen, även jag kan glida in ibland vid något liksom svagt ögonblick om jag har väldigt lite att göra och lira Counter-Strike. Det spelar oerhört många timmar Counter-Strike varje dag, än idag. Och det där har varit med sen man var ung, sen med, det satt 50 grabbar, så många var det inte, det fanns inte så många grabbar i Boden. 30 grabbar i ett litet rum, det luktade svett och det var chips och godis och Jolt Cola och 17 tums skärmar som vägde 30 kilo innan man fick platt liksom LED-skärmar. Och sen så satt man där i 3 dygn, dag som natt, och föräldrarna kom med mat så att man inte skulle storkna liksom.
Det låter superskärmigt. Som ni hör så är mina kunskaper om själva liksom gaming-sektorn och spel och så ganska begränsade. Så det kommer vara Niklas som tar lite lead på den här podden. Så får jag ställa de här dumma frågorna som säkert kanske några av er i alla fall har. Även om ni förmodligen kan mer än vad jag kan om det här. Men jag tar den rollen idag. Helt enkelt.
Ja, men, och jag tänker bara så här, vi är ju båda egentligen blåbär på det här, för att det kommer ju vara de som lyssnar på det här som är hardcore gamers, och det är varken du eller jag. Men så här, vi guider oss igenom. Är det något så att vi är helt fel ute, ja, då får du luta dig tillbaka när du lyssnar på det här och garva lite åt oss. Och är vi riktigt illa ute så får du väl kontakta oss på podd2d@avanza.se och säga, hörni, det är så här eller så här, så får vi ta upp det i nästa avsnitt. Men intressant tema.
Yes, eller såg oss i Facebookgruppen. Men innan vi nu då går in fullt ut på gamingaktier så ska vi komma, eller jag får skämmas lite mer. Det är mycket skämmas för mig i det här, den här podden. Det handlar om LVMHs aktieägarklubb där man kan få... ta del av om det är rabatter eller erbjudanden eller vad det än kan vara. Så fick vi en fråga om man kunde ta del av det här om man hade sina aktier i en kapitalförsäkring, och då sa jag tvärsäkert nej, det går inte, för då kommer det vara Avanza Pension som står som ägare. Passning på det. Det går alldeles utmärkt, men det man behöver är ett ägarbevis. Så då får man mejla till kundservice och be om ett ägarbevis om man har sina LVMH-aktier i en kapitalförsäkring.
Ja, och det här är inte så superenkelt. Jag vet, min kollega Per Ståhl, när han skrev om det här på Placera, så det var liksom en liten... Ja, men det bubblade, det kokade på finanstwitter, för det här var ju ingen som hade koll på det i princip. Så att det här är ju någonting nytt, lite breaking news från Placera då. Ja, så att har du LVMH i portföljen, världens största lyxkonglomerat, och är nyfiken på de aktieägarförmånerna, så är det ju bara att göra precis som Johanna sa. Det är ju ganska ovanligt ändå med aktieägarförmåner. Finns ju en del, Skistar är väl liksom den mest vanligaste som också ligger dig varmt om hjärtat, men fler bolag borde ha det här, speciellt om man har en konsumentnära produkt, att man får se kanske produktionen eller att man får lite perks eller...
Ja, det är ju lite svårt någonting. Att liksom Atlas Copco skulle ha det.
Exakt.
Det är inte jätteofta jag köper deras grejer, helt enkelt. Vi stannar där.
Nej, exakt.
Men gamingmarknaden då? Vad består den av? Jo, men man kan ju dela in den i ett antal olika segment. Mobilspel, konsol, PC-spel, paddor och PC-browser. Och det här har ju du då förtjänstfullt gjort ett diagram där du visar hur stor andel av total omsättning de här olika segmenten tar. Och då är det tydligt att mobilspel är ju absolut störst med 40% skulle jag säga. Du har skrivit 39,9, men vi har lite olika åsikter om hur viktigt det är med decimaler. Men mobilspel 40%, konsol 28%, PC 22%, paddor 9% och PC-browser 2%. Men det är ju absolut mobilspel som är störst, och det här är ju något som har kommit då senare år, och det är väl även det segmentet som växer snabbast. Jag menar, mobilen är ju lite vår bästa kompis.
Ja, men det är den verkligen. Och tittar man på tammen, det är mycket fikonspråk i de flesta branscherna, det är ännu mer i våran bransch, så pratar man om total addressable market, eller total adresserbar marknad. Och det är liksom, hur stor är marknaden idag? Det är ju klart att det är skillnad på om en marknad är värd 100 miljoner eller 100 miljarder, och speciellt om du är ny uppstickare med en bra tjänst eller en produkt där du kan äta väldigt mycket marknadsandelar, så kanske det är en helt ny nisch, det kanske är en helt ny produkt som ser världens ljus, höll jag på att säga, men som kom så lite grann som kanske när smartphone kom. Och det här är ganska intressant, för Newzoo är en analystjänst som bevakar gamingmarknaden, och de estimerar då att marknaden kommer att vara värd 159 miljarder US-dollar i år 2020, vilket är en tillväxt på 9,3%. Hur ska man då sätta den i kontext? Där kan man väl säga att en ekonomi, eller de flesta bolagarna, kanske över tid tenderar att bjuda på en tillväxt som ungefär linjerar med den ekonomiska utvecklingen i samhället, och många bolag är globala då, så att kanske i världen, det är ju några få procent, 1-3% kanske, och i tillväxtmarknaden är det ju mer. Men det finns ju fickor av tillväxt, och det är därför gaming är intressant. Det finns inget gamingbolag i OMXS30 exempelvis. Där blir det mera commodities, mera råvaror, mera liksom så som vår ekonomi ser ut, medan gaming då växer väldigt mycket och förmodas vara värt 200 miljarder 2023. Nåväl. Det intressanta här, det är ju att tittar vi på anatomin på gamingmarknaden, så är det precis som du säger, då mobilspel utgör nästan 50%. Och då räknar jag med både mobil men även paddor. Så både mobiltelefoner och paddor. Och du sa det ju precis alldeles nyss själv då, att vi har ju en spelkonsol på en armlängds avstånd dygnet runt. Och rätt många människor där ute i världen. Förr i tiden så var det konsol, det var Nintendo 8-bitars eller Super Nintendo eller Nintendo 64 eller Sega, och så PlayStation och Xbox och Nintendo Wii och Nintendo Switch och alla liksom konsoler, så hårdvaran som du behövde för att spela spel. Men nu går det väldigt fort och det händer väldigt mycket, och det är rätt intressant att alla har en spelkonsol på en armlängds avstånd när man kan börja spela väldigt mycket på telefonerna. Hardcore gamers hatar mobilspel, det har jag förstått. Man vill inte att de här gamla, blytunga titlarna som man är uppväxt med, ungefär som så här, seniorer idag uppväxta med Harley Davidson och tatuerar kring halva kroppen och känner att liksom så här, all in Harley Davidson. De har ju en utmaning, precis som Cadillac, att man måste förnya sin kundstock, annars är lifetime value på ens kunder blir bara mindre och mindre, för man åldras. Gamingbolagen har ju rätt många unga människor, men också mitt i livet, som är väldigt, väldigt köpstarka, Johanna. Och marknaden består av mer än de här hardcore gamersna som aldrig vill se sitt älskade blytunga spel på en mobil. Mobil är störst.
Mm. Apropå det här med tillväxten, jag tycker det är väldigt intressant att vi pratar om, för att i år har ju varit ett väldigt speciellt år på många plan. Vi har sett hur liksom klassiska industrier, klassiska branscher, de kanske hade det tufft i vissa fall redan innan corona. Om vi tar liksom retailhandeln, butiksstöden och allt det. Men sen har det skyndats på än mer efter corona, eller liksom nu mitt uppe i corona, eller vad vi nu ska säga. Gaming är ju faktiskt en sektor som inte har drabbats negativt, snarast kanske varit relativa vinnare av corona, i och med att det har tillkommit väldigt många nya spelare. Hela världen var i lockdown mer eller mindre där i april-maj. Man hade inte så mycket mer att göra än att gamea. Det är klart man hade mer att göra, men det tillkom väldigt många nya spelare. Så att när vi summerar det här året, då kommer ju gamingsektorn vara en av få sektorer som faktiskt kommer kunna visa en ganska stark tillväxt, eller en väldigt stark tillväxt. Och de hade ju redan liksom tillväxt, en stark underliggande tillväxt. Så det blev liksom bara lite extra skjuts av det här. Och jag har pratat med flera förvaltare till några av de bäst presterande teknikfonderna. TIN Ny Teknik och Swedbank Robur Ny Teknik. Och då har jag frågat det, för de är väldigt tungt viktade i just gamingbolag. Då har jag frågat det, hur mycket mer finns det att ge? Alltså, kan gamingbolagen fortsätta leverera? Och de menar ju det då, att Ja, alltså de har en så pass stark underliggande tillväxt. Det är fortfarande så pass många som inte spelar, som kan bli gamers. Det är starka varumärken. De köper upp mindre gamingbolag. Det finns liksom en otrolig förvärvsvåg i branschen där många av de större spelbolagen, gamingbolag, blir ju nästan som små investmentbolag, kan man säga. Och de lät väldigt trygga i liksom sin tro på sektorn och menade också det att det är ju faktiskt som så att mycket annan form av underhållning är fortfarande kraftigt begränsad. Jag menar, man kan inte gå och kolla på sitt favoritlag spela fotboll, man kan inte gå på konsert, man kan inte gå på teater, biograferna, det är väldigt mycket som man inte kan göra, men det här kan man ju faktiskt göra fortfarande. Och de är heller inte beroende av massa skådespelare och så vidare som ska resa för att spela in, som kanske filmindustrin som hade det väldigt tufft här i våras med att producera filmer och serier i och med att det var sådana resebegränsningar.
Nej, exakt. Jag menar, spelarna kommer de ju kunna fortsätta och utveckla även om det är så att man jobbar på distans. Nu har ju i och för sig Ebba Ljungerud som vd för Paradox, ett av våra stora gamingbolag i Sverige, har ju sagt att magin kanske får sig en liten törn i och med att det är ett kreativt jobb ändå, och att det här chattret i korridoren, att kollaborera tillsammans när det händer någonting, kan få sig en liten törn. Men det är klart att man är ju inte lika beroende som vad film och tv-industrin är, så är det ju.
Nej, och det blir ju en liten liksom fördröjningseffekt på det där också. Jag menar, nu kunde ju många bolag, Netflix kunde tidigare lägga Michael Jordan-dokumentären i våras och så vidare, de här stora liksom lanseringarna. Men sen har det ju blivit ett litet glapp där de kanske inte haft möjlighet att producera lika mycket. Inte för att jag tror att det är en one-to-one relation med att om det inte kommer ut någon ny serie på Netflix börja gamea, men det är ändå värt att liksom, det finns starka krafter bakom.
Ja, och gamingindustrin är ju större än både filmindustrin och musikindustrin globalt. Den är faktiskt till och med större om du slår ihop film och musikindustrin tillsammans. Och jag tror att vi kommer få se att de här, liksom, det här nöjesindustrin växer ihop lite grann. Jag tror vi kommer få se serier, de serierna som blir riktiga hits, att de blir spel. Och vi kommer nog få se spel som blir tv-serier eller filmer. Mm. Jag tror att det kommer växa ihop ganska mycket där. Och vi var ju på en liten get together efter att vi hade lanserat Avanza World Tech by TIN och bara kände att vi fick landa. Vi på Avanza tillsammans med förvaltarna här då, Carl och Erik. Och på vägen dit så pratade jag med Carl om gamingindustrin och trenderna i spel, för det hände ganska mycket, Johanna, när vi spelade in podden inför att den där fonden skulle komma ut, så sa de ju att de hade sett tendenser så anekdotiskt, men ändå att vissa som är lite mera gamingenriktade bolag istället för att ta sina möten på Zoom eller Slack eller Microsoft Teams eller Google Hangouts eller Google Meet heter det numera, så loggade de in på Red Dead Redemption 2 som är en AAA-ratad speltitel som Take-Two Interactive släppte i år, var det väl, i slutet på förra året. Och sen satt de kring lägerelden i det här Vilda Västern-spelet och sen körde de sitt möte där istället. Och vi har också sett Fortnite som är blytungt. Fråga vilken ungdom som helst så att alla vet vad Fortnite är. Där har man ju sett konserter. Det är artister som är med i spelet. Spelarna blir ju allt mer digitala världar. När jag var ung pratade man mycket om MMORPG. Nu ska jag se om jag håller tunga rätt i munnen. Men Massive Multiplayer Online Role-Playing Games. Och det var liksom typ World of Warcraft. Det var jättestora digitala världar med hundratusentals människor. Man var väl inne på olika servrar, för annars hade det kraschat. Men väldigt många människor inne i, alltså, tänkte som olika planeter. Vi kan ha en planet med en massa människor som gamar, men det är liksom, det funkar inte att 3 miljarder människor gamar på samma server, för då orkar inte servrarna. Det är som att vi skulle ha hela världen som skulle handla via Avanzas handelssystem. Då skulle vi behöva hotta upp hårdvaran lite grann. Så där var liksom lite olika servrar, men det är ju en enorm stor digital värld Och den trenden har ju fortsatt allt jämt sedan dess. Alltså de här digitala världarna, du träffar människor, du interagerar. Många ungdomar umgås ju och socialiserar ju via spelen idag. Jag tror att mina föräldrar när jag var ung skulle nog förmodligen ha lite svårt att förstå det. Dagens föräldrar kanske förstår det i lite större utsträckning. Men då funderade vi kring trenden med dels konserter och att artisterna, de kör, du sa det nyss själv att det är tufft med konserter IRL nu för tiden. Då kan de ha en konsert i ett spel. Du får lösa en biljett och ta dig dit. Det är klockslaget där och då. Kommer du för sent så är det för sent. Då kommer du inte in eller så är konserten inte längre. Du kanske kan ha en liten julmarknad och man kan handla lite nya vapen eller lite nya kläder. Eller man kan tänka så, ja men Göran, det här är sant. Det är helt otroligt.
Jag bara skrattar åt julmarknader och kan handla lite nya vapen.
Jo, och jag menar, en deppig sån där detalj, det är att det var ju så många människor som gamade World of Warcraft att folk dog. Och man hade begravningar i spelet. Så att olika spelkaraktärer kom till samma plats digitalt i spelet. De satt väl i olika delar av världen. Och sen så höll man en digital begravning för någon människa som hade gått ur tiden. Och så här, det är ju såklart inte sunt. Det finns en baksida med allt. Så även kanske inom gaming såklart. Men jag tror att vi kommer få se allt mer digitala världar växa fram. Och det vi tänker på idag när det kommer till gaming är nog inte samma sak som gaming kommer vara i framtiden. Jag har ytterligare ett exempel om du tillåter mig att sväva ut en liten sekund till.
Kär.
Jag har en som heter Househalter. Och vad han heter i förnamn kommer jag inte ihåg. Han jobbar på Evolution Gaming. Och Evolution Gaming är ju inte gaming, utan där är det ju spel och dobbel. Och det är ju online, det är ju casino, live casino. Spel om pengar så att säga. Och Househalter här, han hade en presentation, man kan se den på YouTube, jag tror man kan se den på TED Talks också, där han frågade, för det går väldigt bra för det här bolaget och de är innovativa, men de sa, vem kan disrupta oss? Och då finns det en speltitel som heter Grand Theft Auto. Känner du igen det?
GTA. Ja, absolut.
GTA brukar man säga, men Grand Theft Auto.
Spela varje dag.
Det spelet ägs av Take-Two Interactive, Rockstar, men som ägs av Take-Two Interactive. Det här satt jag och spelade 98. De allra flesta som spelar spel vet vilket spel vi pratar om. Det är en av de mest sålda titlarna någonsin på den här planeten. Tetris tror jag är det mest sålda, men GTA är en av de mest sålda speltitlarna någonsin i alla kategorier. Där i det här spelet, det är också en öppen värld, och i det här spelet så finns det kasinon. Och där i kan du köpa spelmarker och du kan vinna pengar. Och vad är det som säger att du inte växlar pengar till spelmarker i spelet, går in i ett kasino i en spelmiljö, en tv-spelsmiljö, träffa människor, pratar och interagerar med människor från en öppen digital värld, andra människor från andra planeter, kanske träffa vänner där och sådär. Kanske trevligt att träffa IRL, förvisso in real life. Kanske vinner lite pengar, tar ut de här pengarna till ditt konto. Vi sitter inte här och uppmanar till spel och dobbel, men bara till att liksom nysta i så här, aha, så kasino så som flyttar vi känner till, det kan flytta in i en digital spelmiljö. Frågan man bör ställa sig är då, vad mer kan flytta in i en digital spelmiljö? Skulle man kunna börja se online shopping från olika affärer, butiker, butikskedjor, när du liksom antingen går in på en gammal dumb phone eller en vanlig gammal hemsida, eller så går du in i en galleria i ett spel och tittar på varor i 4K eller fram till en 8K upplösning, och sen så beställer du dina prylar via spelet istället. Det händer mycket inom gaming. Det här var inte alls det vi skulle prata om det här, men det är så här. Ja, men det händer mycket.
Det händer ju uppenbarligen supermycket, och det ser man ju också om man tittar på bolagens aktiekurser och aktieutveckling, för den har ju varit fenomenalt bra senaste åren. Och tittar vi på vad bolagen har haft för totalavkastning, då är det ju flera av de svenska gamingbolagen har ju långt över 100% senaste året. Vi har Stillfront med en totalavkastning på 353%. Vi har Embracer med 110%. Paradox Interactive 95%. det är inga små avkastningssiffror direkt, och det där var inte ens det högsta. Det finns ett bolag här som du har satt ut i grafen, Starvolt. Inte Star Wars, Starvolt. Volt. 978%.
Jag måste ju bara kommentera att Star Wars, det ägs ju av Walt Disney, om det är någon som är Star Wars-fan och vill ha någon liten mini exponering mot Star Wars.
Men vad är det här
Star
Volt då?
Ja, men Star Wars är ett litet gamingbolag med ett market cap på 200 miljoner, och om du frågar vad de har för titlar i portföljen så sätter de upp botten, så gör inte det, för då kommer jag svara att jag inte vet. Och nu har jag för sig redan sagt att jag inte vet, men det har gått väldigt, väldigt bra.
Det är en liten outlier där.
Det är väldigt litet också, 200 miljoner är ändå lite. De här, både Embracer, gamla THQ Nordic med Lars Wingefors, och Paradox med Fredrik Wester som grundar, båda de här bolagen kom ju in till börsen 2016. Det är inte jättelänge sedan. Avanza hjälpte Fredrik Wester och Paradox in till börsen. Lars Wingefors var här i Avanza Player, mörk, kall och murrig studio. Så det kan man leta igen i många år sedan. Jag var väldigt mycket yngre. Kan man lyssna till den lilla. Och sen så kan man liksom vara lite backtrader och tänka sig, herregud, för det här var innan de kom in till börsen. Då hade de inte noterats. Och lyssna på vad han sa då kontra vad man säger nu. Men det är det här vi brukar säga, Johanna. När börsen svänger ner och så kan journalister ringa till dig och så frågar de, nu har det gått ner, vad ska man göra nu? Ska man fly hals över huvudet? Och vi brukar svara liksom att, ja, men, lyft på blicken, titta mot horisonten, se vad som växer. Det här är ett exempel på ett segment, en nisch, en bransch som växer och som inte har någon representation, skulle jag vilja säga, överhuvudtaget i OMXS30.
Nej, det är absolut inte. Och känner man lite som jag gör här, att det här är tyvärr inte bolag som jag har speciellt mycket koll på. Man kan ju skaffa sig koll, och man behöver ju inte välja de minsta bolagen, utan det finns ju liksom jättar här. Take-Two Interactive, Electronic Arts, Activision Blizzard, bara för att nämna några, plus då de här svenska som du har nämnt. Men man ska inte glömma bort att de här bolagen också är väldigt representerade i många av våra vanligaste fonder. Jag pratade tidigare om Robur Ny Teknik och TIN Ny Teknik bland annat, där de utgör liksom, om jag kollar på Robur Ny Teknik, så var det 5 av de 10 största innehaven var just gamingbolag. Så att man kan ju få exponeringen på andra sätt.
Ja, men det är en jättebra poäng tycker jag. Och vi ser ju att teknikbolag har fått väldigt mycket vind under seglen eller luft under vingarna. Och tech är ju den sektorn som vi vet som har gått allra bäst under 10-talet, och det är ju den som verkligen har presterat rejält under 2020 trots coronapandemin. FANG är ju upp 50% på ett ungefär. Men det här, det fortsätter växa, men jag tycker att det är viktigt det du säger, att man kan få exponering mot det här även om man inte vill plocka aktierna själv. Utan det är många fonder som har mycket exponering. Många teknikfonder har väldigt mycket exponering mot gaming, och det är kanske det som också har hjälpt till med de här abnorma avkastningarna vi har sett year to date, year on year eller liksom.
Men som du säger, över tid så går aktiekursen dit vinsterna går, och det är inte att fondförvaltare har köpt det som genererar en långsiktig avkastning, utan de har ju faktiskt levererat bolagen fram till nu, och många tror väl att de kommer fortsätta leverera.
Ja, och asiater, de är ju tokiga i spel och sådär också. Man brukar säga Sydkorea, det är nästan deras nationalsport. Och jag vet, Asien står för strax över 50% av alla spelintäkter globalt. Så att det här, ja, de spelar mycket. Och jag såg en stat kring mobilspel. Free to play är en jättestor trend. Du laddar ner ett spel och sen så får du spela gratis. Men man hoppas då på in-game purchases, att du köper ett nytt svärd, eller du köper en dans, eller du köper nya kläder, eller du köper en ros att ge till någon digitalt i spelet eller sådär. 38% av spelarna betala liksom i spelet, att man vill förbättra, man kanske måste betala för att ta sig vidare till nästa bana eller någonting, man laddar ner en app. Jag menar, även jag med min dotter nu som börjar ha sin padda så att säga, och då var det så här, men vill du kunna det här spelet då, att hon ska lära sig om siffran 1 och 2, då får de göra det gratis. Men ska de lära sig om siffran 3 eller 4, då måste de betala för sig. Och då så här, kostar det 10-15 spänn, och då känner man så här, jag gör väl det då. Och det kanske inte är jättemycket pengar, men om väldigt många människor gör det, så blir det helt plötsligt väldigt, väldigt skalbart. Mm. Men jag har några trender som jag bara måste dela med mig av också, som driver hela gaming. Och det är så här, gaming as a service. Lite grann som Netflix, så här buffé, att man får spela hur mycket som helst, men att du då betalar och får ett smörgåsbord av flera olika spel där du bara kan välja och vraka och betala en månadspeng.
Mm.
Rädslan är ju att hushållen inte kan absorbera hur mycket månadspengar och tjänster som helst. Cloud gaming. Att du istället för att ladda ner och installera ett spel, så streamas ett spel till det. Det här är det som ligger i startgroparna. Google har sin Stadia, det har varit lite buggigt, det ligger verkligen i startgroparna. Amazon var ut förra veckan och sa, nu släpper vi våran variant. Microsoft äger Xbox, de kommer med sin variant. Så att du kan spela på oavsett dator eller konsol eller mobilen, och sen hoppar du bara in i spelet och sen streamas spelet till det. Det har man inte kunnat göra tidigare. 5G kommer ju underlätta det här rejält, när du kan börja rendera spelet i en data, i en serverhall någon annanstans, och bara trycka in det via nätet direkt i telefonen. Så det spelar ingen roll om det är en halvknackig gammal telefon eller en ny supervass, för det kommer vara i princip samma prestanda. Det har man inte kunnat göra tidigare, för internet har inte varit tillräckligt snabbt. Nu händer det jättemycket även där. E-sport, hör du talas om?
Jag har inte bott under en sten.
Free to play, typiskt PUBG, Fortnite. Och sen så har vi också Activision Blizzard, som har kommit med sitt Call of Duty, vars namn jag har glömt bort, men deras variant också till free to play. Vi har VR, virtual reality, vi har AR, augmented reality, och en ny generation konsoler som kommer ut lagom till julhandeln, både från Xbox och PlayStation. Och de konsolerna, mig veteligen, ni får rätta mig om jag har fel, men det brukar vara en 5-6 år ungefär emellan varje cykel. Så att de tidigare konsolerna, Xbox, PlayStation 4 och Xbox, det brukar vara ungefär 5-6 år emellan till en ny konsol kommer. Nu med cloud gaming får vi än se om det kommer ny hårdvara överhuvudtaget i framtiden. Vem vet? Men nu kommer nya konsoler, och de tog slut blixtsnabbt. Så att det är nog rätt många som kommer bli utan en konsol under julgranen.
Okej, det är utan tvivel en sektor på frammarsch. Och vem vet, nästa gång vi spelar in något om gaming, så kanske till och med jag har hittat dit.
Ni som lyssnar på det här, har ni ett riktigt bra tips till ett spel som ni tror att Johanna skulle gilla? Jag menar, nu har vi spelat in så många avsnitt, så att ni har ju liksom lärt känna Johanna. Så skulle ni hitta något spel som ni tycker passar henne till mobilen då, så säg till i typ våran Facebookgrupp Avanza podden, så ska jag tvinga henne att installera det. Det skulle kunna vara någonting, antingen Uno eller någonting som är kanske lite, så här, lite vetgirigt eller någonting bara som förstör tiden, men nästan någon så här
vetgirigt. Lite vetgirigt, lite strategi annars, lite... Inget liksom mord.
Ingen mord? Nej.
Ingen mord.
Ingen mord.
Ingen mord. Gud, jag låter som en riktig tant. Men,
det lät väldigt hårt och allvarligt med så här, mord.
Mord, det var ju det jag menade. Jag låter ju som en tant som har dragit lite för höga växlar på det här med spelande. Men... gamingbolagen har levererat en väldigt bra avkastning, och... de har väldigt många aktieägare bland våra kunder, om vi kikar lite på vilka bolag. Men med en viss liksom förkärlek för hemmamarknaden. För det populäraste gamingbolaget bland Avanza-kunderna, det är Embracer med 27 971 kunder. Alltså nästan 30 000 kunder. Sen kommer Starbreeze med 17 000 kunder. Eller aktieägare, ska jag säga, inte kunder. Paradox Interactive, 13 600 aktieägare. Stillfront, 11 400. G5 Entertainment 8900, Activision Blizzard 8800. Sen kommer det här Star Vault, Take-Two Interactive, Ubisoft, Kiwi Games, Electronic Arts, Gravity och Remedy.
Men längst ner här har jag också i den här bilden lagt in lite siffror över de bolagen som har fått flest nya ägare sen årsskiftet. Då har vi finska Remedy där med bland annat titlar som Max Payne, kanske vissa känner igen. De har fått 211 nya aktieägare, Star Vault 115, Stillfront 273 och Embracer, eller gamla THQ Nordic, 202. Och jag tänker mig att jag lägger in länken till ett blogginlägg som vi har skrivit också, så hittar du alla de här graferna som vi har pratat om idag. Men Johanna, jag måste ändå bara säga att jag tycker att det känns lite konstigt att världens största spelbolag, gamingbolag, jag fortsätter att säga gamingbolag, jag vill också säga spelbolag, men det blir, man måste göra den här distinktionen med spel och dobbel. Det är en evigt pågående diskussion hur man ska säga. Vi säger gaming. Men Embracer och Paradox, båda har varit formidabla solskenshistorier på börsen, båda förhållandevis unga i en börsmiljö får man säga. Men det jag tycker är liksom Activision Blizzard, världens största spel, gamingbolag, Take-Two Interactive som äger bland Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, GTA, en av de största speltitlarna genom tiderna, och Electronic Arts, FIFA, NHL, The Sims. Jag förstår inte hur de kan ha så lite ägare. Det liksom, de har ju bara en brödsmula av exempelvis Starbreeze. Som, man,
som inte är någon solskenshistoria.
Nej, man förälskade sig i den här VR-storyn och sen så blev det inte riktigt av det där. Och vissa har sagt till mig, Niklas, det kan ju bero på att folk hatar. Man blir så arg över de här in-game purchases och lootboxes att man måste betala för att komma vidare i spelet. Och de här bolagen har fått väldigt mycket kritik för att mjölka spelarna så mycket som möjligt. Och spelarna är extremt krävande. Det är en väldigt, väldigt krävande publik. Och det kanske ligger någonting i det, men jag förstår inte varför man inte skulle vilja äga de här bolagen bara för att man motsätter sig.
Jag tror att det primärt är vår hemmablindhet, eller alltså att vi är så hemkära när det gäller aktier att vi väljer svenska bolag primärt.
Ja, men jag tror det också. Vi har 9 av 10 kronor där investerat i Sverige. Jag tror att det ligger mycket i det.
Så, apropå Starbreeze, som ju då inte är något exempel på de här bolagen med fenomenal aktieutveckling, utan tvärtom skulle jag vilja säga. Jag har en historia från, när kan det här ha varit? Säg 2016. Så fick jag en fråga från Svensk Damtidning. Alltså de skriver ju om kungligheter och ja, högadel och den typen av kändisar. Riktigt så här hos frisören tidning. Man får se vad prinsessorna hade för kläder senast och sådär, och så lite skvallar. Då hade de gått igenom kungafamiljens, eller gått igenom, men de hade begärt uppgifter om kungafamiljens aktieportföljer. De hade väl begärt ut det från Euroclear sådär, eller vad de nu gjorde. Och då var det ju sådär, ja, men kronprinsessan och Victoria och Carl Philip och Madeleine hade ju någon slags portfölj med brett. De hade lite samma portfölj. Det var, ja, men stora svenska liksom klenoder. Det var Investor, det var Industrivärden, Sandvik.
Jag tror att man kan få det här från hovet. Du ska få fortsätta, men jag blir lite sugen på att göra ett poddavsnitt om kungafamiljens aktieportföljer.
Ja, det kanske ska göra det.
Ja, och bara bubbla och reflektera lite kring det.
Du är inte så dum ibland. Ibland. Men det är så här, helt vanliga, rimliga portföljer. Lite ganska tungvikt mot svenska storbolag. Men det är väl rimligt. De vill väl liksom inte favorisera små enskilda bolag och så. Men då hade prins Daniel hade en aktie. Han hade en enda aktie. Han hade säkert fonder och så. Så det var ju nog inte att han hade. Och det, men en enda aktie, och det var Starbreeze. Och då kommer jag så väl ihåg att jag sa något citat så här om att han får gå i aktieskola hos frun, för att Victoria hade en mycket mer liksom väldiversifierad, bättre portfölj. Det var nog en rest från innan han blev kunglig.
Men det jag ändå kan tycka så där att det är lite knepigt att Starbreeze har så många ägare, för att även här liksom är det vettigt med riskspridning, och riskspridning i gamingvärlden, det har väl kanske lite grann att göra med att titta på portföljen, hur många spel äger de, hur stor pipeline har de, hur mycket spel håller de på att utveckla som är på väg ut, men hur många titlar har de, och jag menar, ju fler titlar som har blivit smashing hits, desto större potential för expansion packs, att man liksom vidareutvecklar spelet. Nu är det ju mer att det inte kommer ett expansion pack, utan det kommer också lite, nu ska vi se här så att jag håller tunga rätt i mun, DLC, downloadable content, så att man liksom kan tanka ner och en ny bana och liksom lite grann hålla spelet vid liv. Det är aldrig som den, det är inte som den här favoritserien som man har, att där, nej, alltså, den här serien är så bra, jag älskar den, hur många episoder finns det, hur många säsonger finns det, och så närmar man sig det sista avsnittet, så är det grand finale, och så får man jätteont i magen och känner, ha, vad ska jag nu, mitt liv är tomt. Ja, inte riktigt så deppigt, men här liksom fortsätter spelarna att leva lite grann löpande hela tiden. Mm. Ja, nåväl,
jag ska bara säga, jag hoppas att han har sålt den där aktien, för Starbreeze är ner 85% på 5 år.
Det vill jag fortsätta på det spåret när det kommer till Starbreeze, för jag tror att media skulle älska att plocka upp att det är så många som äger Starbreeze. Jag tror att jag vet att media lyssnar på den här podden också. Och innan ni hoppar på tangenterna och skriver så att fingrarna glöder, så vill jag bara säga att även om Starbreeze är en av de aktierna som har flest ägare, det vill säga näst flest ägare av det här aktieblocket då, så när det kommer till pilotskolan, när det kommer till Conviction, jag menar Daniel, han hade ju Victorias, de kanske har gemensam ekonomi, de tänker så här, men vi ser på det som helhet, som ett gemensamt konglomerat, och då är han en outlier med Starbreeze, men hon har ju klenoderna. I det här fallet, det är inte jättemycket pengar som ligger i Starbreeze, så det vittnar ju om att det inte är en high conviction, man har inte liksom blytung, cementerad tro på det här bolaget, kanske tidigare. Men inte längre, för att det är alltså i median har man 5 895 kronor där.
Mm. På andra sidan då, vilka gamingbolag är det, har man high conviction i bland aktieägarna? Vart är medianinnehavet som störst?
Ja, men Gravity är ett bolag som väldigt många på Finanstwitter pratar väldigt mycket om. Och det är liksom, det är ganska mycket money behind det där snacket också. Det är en high conviction. Det är inte bara så att väldigt många bubblar kring att man tycker Gravity är bra, utan de röstar med fötterna. För där har vi ett medianinnehav på nästan 150 000 kronor, Johanna. Det är by far det största. Då ska man också veta att de här bolagen har gått väldigt bra. Så det kan ju vara så att man investerar mycket, mycket mindre slant och har hängt med på resan. Mm. Men det är fortsatt det bolaget som har fått mest pengar. Sen blir jag väldigt glad. Mm. För sen kommer Take-Two Interactive med GTA och Red Dead Redemption med mera på 125 000. Så att nu ska vi se här. GTA var, eller Take-Two var alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det kom på 8:e plats i termer av antalet ägare, men det kommer på 2:a plats i termer av hur mycket pengar man har investerat, har i den aktien. Det gör mig lite bättre till mods faktiskt.
Mm. Ja, men de som har investerat där tror verkligen på bolaget, måste vi säga. Och jag är glad att du har tagit medianinnehaven här och inte snittinnehaven. För medianinnehavet, alltså vad den liksom mittersta spararen har. Om man sätter upp hur stora innehav folk har i de här bolagen och sen då i storleksordning, så blir det liksom, om det är 11 aktieägare, så blir det, vad har den sjätte aktieägaren för storlek på sitt innehav, om vi har ställt upp det i storleksordning. Och det är ju mycket bättre än snittinnehavet, för att annars skulle det ju kunna vara så att ett typ fondbolag har investerat i något av de här bolagen, och då drar det upp snittinnehavet i supermycket.
Ja, och sen ska jag bara säga Remedy där också då, det här finska bolaget, det är 109 000, Stillfront är 102, sen hoppar vi ner ganska mycket till Electronic Arts då, 55, Embracer eller gamla THQ Nordic, som någonstans verkligen utpräglar sig som ett investmentbolag eller holdingbolag inom gamingvärlden. 36 000, Paradox 22 000. Vän av ordning vet då att Embracer och Paradox kom in samma år. De är lite grann peers i peergruppen. Och då kan vi ju dra slutsatsen här att Embracer har 63% fler mer pengar, mer kulor, mer kronor i median än i Paradox då helt enkelt. Mm. Så man har mer pengar i Embracer än i Paradox. En viss effekt av det har ju också utvecklingen i de här två. Men det sista jag vill säga här, någonting som stör mig lite grann återigen, det är att Activision Blizzard, ett av de bolagen i världen som har absolut bäst företagskultur, har jag fått lära mig, och världens största spelbolag, även om det har varit lite tjall på linjen på den senaste tiden, har ungefär 6 000 i median slant. Det rimmar inte alls med deras position i gamingvärlden.
Nej, det gör det inte. Har du något gamingbolag i portföljen?
Ja, men det har jag. Jag har absolut. Jag har både lite grann i Embracer och lite grann i Paradox. Och sen så har jag haft en väldigt fenomenal värdeutveckling faktiskt i investmentbolaget AB Spiltan, som har varit storägare. De köpte väl in sig i Paradox 2010. De tog en rejäl stek av det där bolaget. Jag vet inte exakt hur mycket det var, det kan man googla upp, men det var en rejäl stek av Paradox som de köpte för 30 miljoner.
Väldigt mycket mindre än vad det hade kostat idag.
Bara, jag har köpt in med 2012. Vad har den gått upp? 25 gånger pengarna.
Mm.
Så svaret på den frågan
kul
är ja.
Kul för dig.
Ja.
Jag har ju inte det.
Nu var det väl fika pengar ändå som investerade. Så att man kan alltid vara efterklok. Mm. Men det visar också att så här, ja, vi kan ibland tycka att saker och ting har gått jättemycket och att ingenting på finansmarknaderna kan någonsin stiga något mer än vad de är idag. Men då måste man kanske sätta sig ner och fundera så här, vad hade min mormor eller morfar eller farmor eller farfar sagt om dagens moderna samhälle? De trodde förmodligen inte att det kunde bli mer avancerat än vad det var när de var unga.
Nej.
Och jag tror att det är nyttigt att tänka sig kring våra svenska spelbolag. Hur stora är de i ett globalt perspektiv? Finns det mer kvar att göra? För det är klart att många blir lite sådär, ja, men som du nu menar här, Johanna. Ja, okej. Okay. Jo, fast tåget har gått. De flesta bolagen, jag tror snittet av de vi har valt ut här är, men snittavkastningen är långt över 100% bara i år.
Det har nog kanske då inte gått. Jag kom i och för sig på att jag har ju faktiskt ett spelbolag i portföljen. Dels har jag ju fonder som investerar i gamingbolag. Eller nu gaming, inte spel. Det vill jag inte ha, men jag har ju gamingbolag den vägen. Sen så lyssnade jag ju på Placera som har pratat väldigt varmt om ett nederländskt bolag, ett investmentbolag, Prosus. Jättestort investmentbolag. Det är väl Europas största investmentbolag, tror jag. Och de består till typ 30% eller till väldigt stor del av, de har investerat i Tencent.
Just det.
Så den kinesiska jätten. Och
ja, ett av världens största, om inte världens största. Ja. Nu sa jag att Activision Blizzard var, ja, de har också i portföljen, men Tencent blir
inte långt därifrån i så fall. Tyvärr har ju det här varit en ganska bedrövlig investering för mig, men i Prosus. Men jag är långsiktig, så att det ska väl ta sig någon gång, det med.
Skam den som ger sig. Långsiktighet är en dygd, och det här är ju verkligen en hobby som för med sig att den är rätt lönsam över tid. Johanna, vad tycker du om temat? Jag tycker det ändå var lite spännande att prata till gaming. Jag tycker vi kan prata om andra branscher, eller så här, snö in på skogsbolag eller någonting annat och se. Jag kommer även skriva om investmentbolagen, för det är ju favoriter där ute också. Att vi kan bubbla kring det. Har det varit en pina liksom, eller tycker du att det har varit spännande?
Nej, jag tycker det har varit spännande. Och jag blev supersugen nu. Investmentbolag, kanske vi kan få hit någon från Spiltan, investmentbolagsfond. Även om den är typ lite passivt förvaltad, så har de ändå en idé bakom den.
Jörgen Wermlöf som jobbar där har ju den globala investmentbolagsfonden, och det här med investmentbolag är ju inte alls lika vanligt globalt. Nu har vi Warren Buffett, Berkshire Hathaway som är ett konglomerat, och vi har Sampo, vi har ett gäng olika där ute, och Markel, men det är inte jättevanligt än. Och det är lite grann av ett svenskt fenomen som grundar sig i att bankerna inte fick hålla en massa säkerheter, en massa investeringar i industribolagen på första halvan av 1900-talet, och var tvungen att lägga det i separata bolag, Investor från 1916 och Industrivärden från 1944. Så det var ju liksom ett resultat av regulatoriska beslut i Sverige. Det är inte lika vanligt internationellt, men de finns ju.
Ja, vi kör på det, tycker jag. Och sen kan vi ta hit någon kanske från Prior Nilsson, Realinvest, och prata skog.
Exakt.
Ja.
Det är ganska kul att äga sin egen skog. Antingen att man kan gå och trampa runt i den, eller att man får den i en fond. Ja. Eller en aktie.
Ja, nu tänkte jag på skogsaktierna. Men vi kan ju prata riktig skog också. Vi har massa idéer.
Men inte en massa tid.
Nej, ni hör av er om vad ni vill lyssna om, helt enkelt.
Det låter så alldeles underbart. Stort tack för att du har lyssnat på det här. Och Johanna, vi hörs igen nästa vecka.
Ja, vi. Hej då!